Hej, välkomna till 52 avsnittet av 5 juli-podden. Det är jag som är Carl Andersson och jag sitter här med Henrik Hax Alexandersson. Och vi är den här veckan inte i vår vanliga studio som ni ser, utan vi rapporterar från Republika-konferensen i Berlin. Jag kan väl börja med att berätta vad Republika är, Hax.
Det tycker jag är lämpligt.
Det är alltså en nätkonferens kan man säga. En väldigt stor sådan. Den har växt otroligt mycket. Det är 11:e året som den ordnas nu. Och det är, ja, förra året så var det 8000 deltagare och över 700 talare från 60 olika länder, säger de. Och det handlar alltså om nätfrågor, om piratfrågor. Temat för årets konferens är Love Out Loud, alltså en parafras på Laugh Out Loud. Och med det menar de att det handlar mycket om hate speech och den typen av problem som man vill, hur man ska tackla det. Hax och jag var just inne och såg ett föredrag med Googles, med Niklas Lundblad, precis, vem är det?
Han är någon form av överjävel på Google. Hans exakta titel där kommer jag inte ihåg. Han har hoppat fram och tillbaka mellan jobb på Stockholms handelskammare och Google. Men det var rätt intressant för att det var ju mycket frågor om hate speech och censur och Googles algoritmer. Och han varnade väl lite grann för att man kanske hänger upp sig för mycket på algoritmerna som sådana, när man istället borde fokusera på vad det är för konsekvenser som uppnås. Därför man kan få väldigt mycket oförutsedda konsekvenser. Man kan få väldigt många false positives när man försöker styra innehållet. Och Google, i och för sig, de är ju en stor nätjätte och kanske väldigt nyfikna när det gäller vårt privatliv, men de verkar i vart fall angelägna om att inte strypa det fria ordet i onödan. Så det är hoppfullt.
Mm. Jag tänkte jag ska visa lyssnarna och tittarna vad jag gjorde igår. Eller jag kan visa hur programmet ser ut. Det är så här att om ni lyssnar på det här som podcast så kan jag rekommendera att titta på YouTube också när vi nu lyckas få upp det, för nätet här är väldigt långsamt. För vi spelar in det här, så då kan ni få se lite bakgrund. Hax, om du håller micken så ska jag visa upp den här stora, feta kartan.
Dagsprogrammet.
Så här ser alltså dagsprogrammet för idag ut. Det publiceras en sån här liten broschyr för varje dag då. Det är 3 dagar, måndag till onsdag. Så igår var det ett lika matigt schema. Det innebär alltså att vad man än gör så missar man 17 andra grejer.
Och sen så har vi ju dessutom den stora utställningen bakom oss här med en massa olika operatörer. Bland annat även gammelmedia är här. ZDF, bland annat tyska tvn. Och jag såg igår på nyheterna, de sände härifrån, och de gjorde en rätt stor sak om sitt ansvarsfulla rapporterande. För att nu fortsätta på det här temat med fake news och hate speech och bla bla bla.
Ja, alltså man blir nästan lite nostalgisk till de gamla tiderna när det bara var tekniker som sysslar med sånt här. För att det är ju som att det har blivit populärt. Och jag skulle nästan säga att jag tänkte på det igår när jag gick runt på alla de här seminarierna. I Tyskland finns det ju något, alltså det här är ju en internationell konferens. Det finns ju jag tror att hälften av föredragen är på engelska och hälften är på tyska. Men de som är på tyska simultan översätts också, så man kan ha lurar. Så jag kan verkligen rekommendera att komma hit. Men det jag tänkte på var att Tyskland har ju en nätkultur, skulle jag nästan kalla det, på ett sätt som Sverige inte alls har. Och då tänker jag på till exempel Markus Bäckedal som grundade netspolitik.org. Det är alltså en webbsajt, en blogg om nätfrågor. Alltså med ett mycket kritiskt perspektiv då mot datalagring och övervakning och så vidare. Och så tänker jag på han som, för det var ju Markus Bäckedal, jag tror han var en av de som grundade den här konferensen då för 11 år sedan. Men så tänker jag också på personligheter som till exempel Sascha Lobo, som hade avslutningsföredraget, eller vad man ska säga, igår. Vet du vem det är, Hax?
Nej.
Det är då en nätpersonlighet av något slag. Alltså han är ju i din ålder kanske, men han har rakat huvud och röd tuppkam. Så att han vårdar sitt varumärke kan man säga. Är det något för dig, Hax?
Ja, får se om det blir tuppkam.
Men i alla fall, vad jag menar är att det finns liksom en hel community och de har ju många organisationer. Förutom den här netspolitik-bloggen då, så har de ju CCC, alltså Chaos Computer Club. De har något som heter Digitale Gesellschaft, alltså digitala samhället, som grundades bara för några år sedan. Och ja, så har de ju då den här Republika. Jag tycker att som svensk, eller när man kommer från Sverige, vad skulle du säga att vi har motsvarande i Sverige, om något överhuvudtaget?
Det finns ju, D-Fri är väl någon organisation som jag dessutom tror är medlemmar i EDRI, alltså European Digital Rights.
Sen så vad heter de, sa du? D-Fri?
Ja, för mig något sånt. Det är nog kanske bytt namn eller så.
D3 alltså, eller vadå?
Nej, D-Fri. FRI.
Okay. D som är David. David Fri.
Digital frihet.
Ah, okay.
Sen har vi ju Amelia Andersdotter och company på Dataskyddnet. Och så ett antal piratpartister. Men jag tror väl att problemet med Sverige är det gamla vanliga. Sverige är ett litet land med få människor och liten kritisk massa. Det är mycket lättare att hålla de här frågorna igång i ett land som är så stort som Tyskland, där det finns en mycket, mycket större grupp intresserade människor som kan hålla diskussionen och verksamheten igång.
Ja, men det har du ju rätt i. Jag känner inte till de här svenska grejerna, och det beror väl på just att de är små då, i och med att det inte finns någon kritisk massa. Det är ju inte Sveriges fel kan man säga.
Nej. Och sen så är ju Sverige dessutom ett litet språkområde. Idealt så borde ju alla de här frågorna avhandlas av ett globalt community på engelska, men där är vi inte.
Jag kan i alla fall säga då att igår då, som var första dagen, så var jag här från klockan 10 på morgonen till klockan 21 på kvällen. Och precis som när vi var på Princeton Fang för bara någon månad sedan, man blir ju helt slut i huvudet när man går på föredrag. Alltså det är en timmes föredrag, sen är det en kvarts rast, så man hinner ju aldrig äta om man inte hoppar över något föredrag, som vi gör nu när vi spelar in podden. Och det jag gick på igår var då, jag började med ett föredrag om podcasting, sen ett specialseminarium på en halvtimme om den här domen i Landesgericht Hamburg mot att man inte får länka om man inte kollar upp först. Vi har ju, att det inte finns något upphovsrättsskyddat innehåll dit man länkar. Hax och jag har ju pratat om det i podden här tidigare. Jag gick på ett föredrag, eller en paneldiskussion om Darknet. Ett om terrorism, vad som kommer hända under Trump-administrationen efter att den första stora terroristattacken har skett, eftersom de är så trigger-happy. Enligt han då, Saud al-Zaid tror jag han hette.
Vad kommer hända då?
Ja, det var väl inte
alla
så...
Alla går bananas, förmodligen.
Ja, men typ. Och sen så var jag på ett mycket intressant föredrag om hur man som journalist ska rapportera om hack. Alltså för att inte bli indragen själv. Vi hade ju till exempel Barrett Brown, som i och för sig inte rapporterade om ett hack, men han blev inblandad i en läcka kan man väl säga.
Just det, och fängslad.
Men vi kan återkomma lite till det, för att jag träffade en av killarna som var med i den panelen. Men nu tycker jag att vi går över till ett nyhetssvep. Vad är det som har hänt i veckan, Hax, som är värt att berätta om?
Nu ska vi se. Nu får jag igång min fina padda. I dagarna så noterar vi att det gröna partiet, alltså Miljöpartiet i Österrike, har tagit Facebook till domstol därför att gröningarna vill ha bort en Facebook-post eller Facebook-poster som har skrivits om landets om de grönas partiledare i Österrike, och man är hemskt upprörda. Man kallar henne bland annat för rutten förrädare.
Oj, det var ju väldigt hemskt.
Alltså rotten traitor, och även för corrupt tramp. Så därför har då gröningarna tagit...
Tramp, det är väl typ luffare? Korrumperad luffare.
Precis. Eller...
Låt som att de lever på pilsnerfilmtiden där i Österrike.
Tramp kan väl även vara lite mer slutty, någonting, någonting. Men i vart fall, det är ju värt att notera när gröningar som vanligt i ena sekunden försöker ta poäng på att vara för ett fritt öppet internet, men bara när det passar dem. Vi går vidare. I USA så har det ju varit mycket påställ om det här att en del resenärer är tvungna att lämna ifrån sig sina datorer och uppge sina handles, alltså användarnamn på sociala medier när de ankommer till amerikanska gränsen. Och nu utökas då det här för vissa resenärer, vissa misstänkta resenärer då antar jag, till att även gälla när man ansöker för visa. Så redan när man ansöker om visum till USA så måste man tala om vad man heter på Twitter och Facebook och liknande media.
Och det är något som gäller även för oss turister som bara ansöker om turistvisum då, eller?
Det kommer ju vara profilering, så det är ju liksom människor som man tror är skumma som man kommer att gå på. Men vem som är skum idag är ju inte helt uppenbart. Jag menar, förmodligen är vi som kämpar för ett fritt öppet internet rätt skumma i amerikanska myndigheters ögon. Vi uppmuntrar ju Snowden och Barrett Brown och Chelsea Manning och massa människor som amerikanska staten inte riktigt gillar.
Det var lite det han pratade om också, han som höll det här föredraget om terrorism. Att han då som, han var ju amerikan antar jag, men han reste mycket till Jemen och så reste han runt mycket i världen och höll föredrag också. Och bara en sån sak menade han att gjorde honom nervös när han åkte till USA, framförallt efter att de här stoppen infördes där under en kort tid.
Precis. Vi går vidare till The Conversation som hade en trevlig eller intressant artikel häromdagen om fake news, där man menade att fake news-frågan nog är rätt överhypad. Fake news har alltid funnits i någon utsträckning. Men skillnaden idag är naturligtvis å ena sidan då att det finns fler källor som kan sprida fake news. Men å andra sidan så finns det idag helt andra sätt att kontrollera och vara källkritisk än det gjorde innan nätet fanns. Så som man tycker i princip att frågan är överdriven.
Nu kommer jag på en till sak som jag såg igår, nämligen Garry Kasparov, den gamle schackvärldsmästaren. Och han sa att problemet i Ryssland idag, det är att det är inte att det finns fake news, utan det är att man vet inte vilken nyhet som är den rätta.
Precis. Och där så, det finns ju många aspekter på det. Jag skulle säga att en sida av det här som sällan diskuteras. Fake news är ju då liksom det är ju en overload av information. Det är ju när det finns mer information än som täcks av sanningen. Jag skulle ju vilja säga att ett större problem som jag ser det är att det finns ett informationsunderskott på andra områden. Jag tänker på, ja, som när vi satt och jobbade i Europaparlamentet, så visade det sig ju snabbt att EUs och Europaparlamentets trassliga dokumenthanteringssystem gjorde ju att i princip inte ens vi som arbetade i systemet alltid kunde hitta det vi sökte, utan var tvungna att gå till Google istället som fick hjälpa oss. Och det här pekar, tycker jag, på att det finns väldigt mycket information om vad som sker i politiken som är väldigt svårtillgänglig och som borde bli mer lättillgänglig. Och där tycker jag till exempel att ett företag som Google skulle kunna göra en insats. Dels att helt enkelt lista alla relevanta dokument. Om vi tar EU som exempel, alla relevanta dokument från kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet. Gärna dessutom i tidsordning så att man få någon form av kontinuitet. Sen skulle man även kunna ha en track changes på det, så att man highlightar sånt som har ändrats den senaste gången. Och sen så är det så att den relevanta kritiken ofta kommer i tidningsartiklar, i akademiska artiklar och på bloggar. Så därför borde en sån uppställning även täcka externa källor, så att man kan få in relevant kritik. Och på så sätt så skulle man kunna göra folk mycket mer delaktiga i, i beslutsprocessen.
Vi kanske ska försöka få tag på Niklas Lundblad. Han kanske kan kommentera om det.
Ja, han lovade att eventuellt titta förbi. Vi ska se om vi hittar honom.
Fortsätt lite med vad som har hänt i veckan då.
Först var nyheten att Stephen Fry, den brittiska nationalikonen, hade blivit anmäld för hädelse i republiken Irland för saker han sa om Gud i en tv-show som faktiskt, det måste ha varit 1,5 år sedan eller något sånt där, och som har blivit väldigt, väldigt spridd på nätet, där han säger att han tycker att Gud är en an utter maniac, totally selfish och så vidare och så vidare. Och där finns då en lag i på Irland som säger att
fippla du med din platta.
Som säger att the law prohibits people from publishing or uttering matter that is grossly abusive or insulting in relation to matters held sacred by any religion, thereby causing outrage among a substantial number of the adherents of that religion. Och det är ju naturligtvis en fånig lag. Nu visar det sig då att den som anmälde Stephen Fry inte själv var upprörd, utan gjorde detta därför att han ville få lagen prövad. Och Stephen Fry är ju en högprofil människa som kan försvara sig. Så det hade ju blivit spännande. Men nu såg vi precis idag här att irländska polisen nu har lagt ner utredningen, därför man hittade helt enkelt inte tillräckligt många troende som hade blivit upprörda.
Man hittade inte den där substantial number of upprörda.
Okay. Det är många, det är liksom 17 stycken eller många eller de flesta.
Det låter ju som att det finns utrymme för tolkning. Det kanske var så de tänkte när de skrev lagen också, att den inte skulle användas egentligen, vem vet.
Och en sista grej som vi kan nämna här är att Elon Musks SpaceX nu håller på att börja skjuta upp satelliter, eller 2019 ska börja skjuta upp satelliter i stor skala runt världen, nämligen 4425 satelliter som huvudsakligen kommer att vara dedicerade till att erbjuda global internetkommunikation. Och det blir ju då delvis för, naturligtvis för icke-uppkopplade områden, men man kan även tänka sig att man genom en relä kan även ersätta mycket av kablar och så här. Men det är ju en skojig utveckling som förhoppningsvis innebär att man i framtiden, ja, var man än är någonstans, kommer att kunna vara ansluten till internet. Och det här är ju ett roligt teknikkliv, därför att men från början hade vi våra telefonmodem och var tvungna att sitta på en kopparlina. Och sen så kom 3- och 4G-tekniken som låter oss vara ute och springa, och wifi med och ute och springa med våra plattor och mobiltelefoner. Och nu så håller alltså Elon Musk på att lansera teknik som gör att vi i princip mitt ute i en skog eller ute i en öken kommer att kunna koppla upp oss. Och det är ju ett stimulerande utveckling, tycker jag. Mer än sånt.
Okej, det var ditt nyhetssvep, eller?
Det var nyhetssvepet, och den som vill läsa mer och följa våra nyheter kan gå till hax.femjuli.org.
Precis, där finns alla länkar. Sen vill jag också säga att den 3 maj var World Press Freedom Day. Internationella pressfrihetsdagen, eller vad ska vi säga?
Ja, något sånt.
Och vi ska prata lite mer om det i nästa avsnitt faktiskt. Sen skulle jag också vilja säga att imorgon, den 10 maj, så är det ett jubileum för bokbränningarna 1933. Det var ju den 10 maj 1933 som nazisterna hade sitt första bokbål på Opernplatz i Berlin.
Ja, det är ju det är tecken i tiden. Idag så ser vi ju folk som vill tysta andra och begränsa det fria ordet. Inte minst på amerikanska universitet, vilket är rätt skrämmande. Så att lärdomarna från bokbålen förtjänar att demonstreras.
Om vi inte vore här så skulle vi vara på Opernplatz, eller Bebelplatz som den heter nu, och inte fira, men fälla en tår kanske. Men så här, jag skulle vilja nu att vi i väntan på att eventuellt hitta Niklas Lundblad så fäller vi in en intervju som jag gjorde igår med Joseph Cox som är reporter på Vice Motherboard. Vice är ju alltså den här tidningen eller mediehuset i USA eller om det är Kanada. Och Motherboard är deras tekniksajt. Det händer ju ganska ofta att man hamnar där, eller hur? Du känner till det? So, Joseph Cox, right?
Yes.
You are the editor of Motherboard at Vice.
No, just a reporter. But like for Motherboard, the technology section of Vice, yeah.
Okay. So, you have a lot of hackers contacting you and wanting you to write about their hacks.
Yeah, I mean, it will be maybe somebody who wants fame, so they'll come with their pseudonym or their moniker and they'll send you some data. Maybe it's somebody who's trying to sell the data and they are trying to generate media coverage so then more people can buy it. Or maybe it's a politically motivated one as well, but plenty of hackers for lots of different reasons, yeah.
How do they usually contact you?
I won't be too specific, but I'll have a public encrypted chat, Jabber, something like that. We'll talk there, and then if it's a particularly sensitive source, we might move away from the public channel into something else. But typically, it's just going to be end-to-end encrypted communication in some form. Yeah.
You mentioned that you reported on the Ashley Madison hack in 2015, and that Canadian authorities wanted you to give them the email address of the hacker, and you didn't. You said in the talk now, and so what happened from there? Did they continue to pursue it?
No. It was one email saying, "Hey, do you want? Can we talk to you?" And I anticipated what it was going to be about. Had a very short phone call, and they were polite. They weren't pushy, but I have my job and they have theirs, and they don't always intersect. They can't always work hand in hand, or rarely work hand in hand. So I just declined to provide the email address, and I don't think they contacted me again. No, and the same with the FBI as well.
Oh, the FBI also contacted you?
Yeah. And for another story, they asked for a meeting after I published something based on hacked emails. But in that case, I just didn't reply because it didn't seem appropriate.
Okay, but you would have replied if you got a subpoena or something like that.
If there's a legal order, of course you still have to follow the law. You could, as a journalist, if you anticipate you're going to receive a subpoena, you may want to take steps so you don't have the data they're after anymore. So let's say you have contact details of your source, you may delete those securely before you get the subpoena. If you do it after the subpoena, you're in breach of the law, and obviously that's going to be a criminal offence. But more generally, maybe you should try to practice good data hygiene, so never save the location of your source or the real name of their source, so it's not even recorded in the first place.
All right, but if something would happen to you, would you be covered legally by Vice, or would you be on your own in court?
It depends on the situation. I'd hope personally that Vice would be behind me as well. But if you are a freelancer, it can be a difficult situation for an individual, I imagine. Yeah.
And one last question. You said a lot about dealing with the hackers, that you have to always maintain a journalistic perspective and never do anything that could incriminate you. Has that always been obvious for you, or was it a point where you realized that you have to be the journalist?
It was always obvious that you shouldn't do something criminal, but probably earlier on, you are very friendly with the hackers and you're very chummy, and I still am friendly with my sources, but as time goes on, you do realize, probably when you deal with more high-profile stories, that the gravity of the situation is a lot greater. But yeah, everyone's learning all the time, but knowing not to commit a crime has always been there, thankfully.
Thank you very much.
No, thank you. Cheers.
Ja,
Och nu har ni ju hört något som inte jag har hört, för att detta intervjuade Carl igår. Så att du får...
Ja, precis. Vi behöver inte låtsas att du har hört den där. Och det är inte så mycket att kommentera heller. Det var bara lite att så här. Jag ville ge lyssnarna någon intervju från igår. Och den roligaste tyckte jag var faktiskt en som har kontakt med hackare och rapporterar om det. Och det som jag tyckte var intressantast där var faktiskt också att han själv förhåller sig som journalist. Han får inte bli för tjenis med dem helt enkelt, fast man förstår att det alltid är en lockelse, eftersom ja, han har ju ett väldigt så här, vänskapligt och kanske ungdomligt sätt att skriva med dem. Hur som helst, det var allt från oss den här tisdagen den 9 maj 2017. Så vi är tillbaka om en vecka igen. Hej då!
Hej då!